Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Herre Jesus, öppna du mitt öga och låt mig se dig i din smärtas skrud. Ty Herre, ännu fattar jag så föga utav din kärlek till din köpta brud. Amen. Temat idag är Ärans konung på lidandets väg, och predikotexten för den tredje årgångens evangelietext är från Johannes evangeliets 11:e kapitel, verserna 47-57, som vi lyssnar till i Jesu namn. Överste prästerna och fariseerna kallade då samman stora rådet och sa: vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så här kommer alla att tro på honom. Och sen kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. En av dem, Kaifas, som var överstepräst det året, sa till dem: ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör för folket i folkets ställe än att hela folket går under? Detta sa han inte av sig själv, utan som överste präst. Det året profeterade han att Jesus skulle dö för folket. Ja, han skulle inte bara dö för folket, utan också för att samla och förena Guds utspridda barn. Från den dagen överlade de om att döda honom. Jesus vandrade därför inte längre öppet omkring bland judarna, utan begav sig bort därifrån till landsbygden nära öknen, till en stad som heter Efraim. Där var han tillsammans med sina lärjungar. Judarnas påsk var nära, och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. De sökte efter Jesus och sa till varandra där de stod på tempelplatsen: vad tror ni? Kommer han inte alls till högtiden? Men överste prästerna och fariseerna hade gett befallning om att den som visste var han fanns skulle tala om det, så att de kunde gripa honom. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi går in i stilla veckan idag, och därmed den vecka och den högtid som är höjdpunkt i den kristna högtidskalendern. Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Det är ju märkvärdigt egentligen att samma text används på första advent. Det är ju mera triumf och framåtskådande då, för att han ska då komma till jorden, födas som ett barn några veckor senare. Men den här gången så vet vi att det går mera i moll, det går mera i lidandets tecken, trots att han hyllas med hosianna-rop. Han rider in i Jerusalem för att avsluta sin verksamhet. Den ska avslutas med den djupaste förnedring som en människa kan hamna in i. Den här texten som vi stannar för idag beskriver de judiska ledarnas reaktion på att Jesus uppväckte Lazarus. Det hände en tid före palmsöndagen, hur länge före är det svårt att säga. Men nu är översteprästerna och fariseerna, de skriftlärda, verkligen rädda. Det farliga är att en stor folkmassa börjar samlas ihop och får en mäktig ledare. En ledare som kan verkligen ändra maktbalansen. Och maktbalansen är oerhört viktig. För romarna kan lätt komma och slå ner allt samman. Så hade de gjort förr. När folks massor samlas väcks romarnas misstankar. Och det kan lätt bli blodbad. Vi ska hämta tre saker från vår text idag. För det första att Gud kan använda sig av det onda. För det andra, en för alla. Och det tredje, ni förstår ingenting. Först det här hur Gud kan använda sig av det onda. Vi märker ju det onda överallt i översteprästernas och fariseernas planer. De har onda planer. Men också skräcken för romarna hade sin del i hur Gud kunde förverkliga sin plan. Det här ligger nu exakt i Guds tid. Exakt som han har tänkt. Då allt verkar gå emot och våra planer slås sönder, då tänker vi ofta att Gud är emot oss. Eller Gud har glömt oss. Men tänk på den här situationen. Jesus ska fullgöra sin uppgift. Det uppdrag som han sändes att göra. Och allt tycks gå fel. Han måste dra sig undan till en öde plats för att undkomma judarnas onda planer. Han når inte, kan inte undervisa så många. Så en dag går han till Jerusalem helt öppet. Han rider in i Jerusalem med en folkmassa som följer honom. Så står han i templet i 2 dagars tid och undervisar mitt ibland dem utan att de gör någonting. Det är ju verkligen märkligt. Orsaken är, Guds tid hade inte ännu kommit. Gud har allt under fullständig kontroll. Jesus skulle bli världens frälsare. Då fick det ju inte hända att han skulle bli utropad till en jordisk kung av en stor begeistrad folkmassa. Han måste undvika folkmassan. Han skulle inte gripas för tidigt heller. Han skulle vara påskalammet. Och påskalammet hade sin bestämda tid, för vi vet ju att det handlar om symboliken i uttåget från Egypten när man slaktade påskalammet. Natten när, innan man tågade ut ur Egypten. Och Jesus är det påskalam som blev slaktat för oss. För att det skulle ske exakt i rätt tid hade Gud lett ockupationsmakten Rom att ockupera Palestina. Israels folk väntade att Messias skulle komma för att befria dem. Och det som alltså i sig var ont, alltså den här ockupationen, använde Gud för att skapa förväntan på Messias. När han sen trädde fram och gjorde anspråk på att vara folkets frälsare väcktes motstånd. Han skulle inte ha kunnat frälsa sitt folk om de hade tagit emot honom som en stor lärare enbart. Eller gjort honom till en jordisk kung. Eller om de hade insatt honom till överste präst. Han måste lida och dö. Därför måste det finnas fiender emot honom. Den här fiendskapen var inte sänd av Gud. För Gud ville att alla skulle bli frälsta. Men det var judarnas hårdhet att han kom till sitt eget och hans egna inte tog emot honom. Det var det som gjorde den fientliga mot Jesus. Och nu använder Gud den här fiendskapen för att förverkliga sin plan. Att Kajfas uttalade sig som han gjorde var en profetisk ingivelse, säger Johannes. Och det är mycket märkligt. Vi ska återvända till det här strax. En fiende uttalar en sann profetia som går i uppfyllelse. Och då handlar det just om en för alla. En man dör i folkets ställe. Det är den sanningen som överste prästen Kajfas under ett profetiskt uttalande säger. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under? Det här kan vi se på ur 2 synvinklar. För det första kan vi se det ur de judiska ledarnas synvinkel. Och det var en lätt sak att avgöra. En man är farlig. Han hotar oss. Han hotar med folksamlingar. Folk kan lätt dra till sig romarnas uppmärksamhet. Han måste röjas ur vägen. Om han fick fortsätta kunde det betyda att hela folket gick under. Men då såg man det från den jordiska aspekten. Att folket drabbas av romarnas välde. Romarnas hämnd. Man såg inte det ur den andra aspekten, Guds perspektiv. För där är det helt annorlunda. Folket var på väg mot undergång. De var på väg mot förtappelse. Och inte bara det judiska folket, utan alla människor. Alla människor var fångade i djävulens snara. Alla var snärjda i synden. Och därmed var de dömda till helvetet. tillsammans med djävulen. Hur skulle de räddas? Gud älskade dem. Han hade skapat dem. Han ville inte deras eviga död. Jo, han måste sända sin son för att rädda dem, för att dö i deras ställe. Och det var Guds perspektiv på Kajfas ord. Det var ett profetiskt ord, och det inser Johannes efteråt. Denne man måste dö i folkets ställe för att inte hela folket skulle gå under. Hur kunde Kajfas säga det här? Vem var egentligen Kajfas? Han hette Josef Kajfas, eller Kajafas, om man säger det strikt grekiskt, som också används i en del översättningar. Han var en av kohenerna. En av dem som var direkt efterkommande till Aaron, överste prästen. Hans svärfar hette Hannas och var hans företrädare. De nämns ofta parallellt, Hannas och Kajfas. Hannas var överste präst fram till år 18 efter Kristus, och då tillträdde Kajfas som fortsatte i 18 år till 36 efter Kristus. Men Hannas hade en stor myndighet också som tidigare överste präst. Och de här hade, trots sin släkttavla, hade de använt sig av pengar för att köpa sig den här rätten, den här statusen att bli överste prästar. Det var ärgirighet som låg bakom. Nu fick Kajfas i uppdrag av Gud att förkunna sanningen om Jesu uppdrag. Det beror på att Gud väljer att sända sitt ord med vem han vill, utan att fråga efter personens egen fromhet. Här var den fiende som uttalar Guds sanning. Kajfas var själv inte medveten om den väldiga sanningen som han utsa. Det här är inte Guds normala handlande. Gud vill att allt ska gå ordentligt till i hans församling. Han vill att de tjänare som ska kallas att förkunna hans ord ska fylla kriterier som aposteln ger oss, till exempel i pastoralbreven. Vi kallar inte Guds förnekare till tjänare i den kristna församlingen. Vi ska inte heller lyssna till falska profeter. Men också när Guds ord återges av falska lärare eller ogudaktiga tjänare eller fiender till Jesus, kan de förmedla den helige andes visdom. Han visade väldigt tydligt i det här exemplet. Den stora sanningen som Kajfas utsäger är att vi behövde en ställföreträdare för att bära vår synd. Vi klarade inte själva av att bära den, ännu mindre att försona den, så att vi skulle kunna träda fram med frimodighet inför Gud. Vi skulle då brinna i hans förtärande eld, hans vrede över synden. I Romarbrevet utvecklar Paulus en märklig men väldigt viktig undervisning om det här ställföreträdande lidandet. Och han gör det så att han visar på en parallell mellan vår ställföreträdare i fråga om synd, nämligen Adam, och vår ställföreträdare i fråga om rättfärdighet, Jesus Kristus. I Romarbrevets 5:e kapitel, vers 12, heter det: genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. En enda människa. Vi vet ju det att språkbruket är sådant här att Adam och Eva tillsammans representeras av Adam, huvudet i äktenskapet. Och det var han som förde in synd och död i världen. Så har syndens förbannelse kommit in över alla människor. Och det ledde omedelbart till följder, rädsla och beskyllningar. Men den värsta följden var att den förorsakade död. Nu var det ju inte så att de dog på fläcken, men de dog andligt. Omedelbart. Den andliga döden var att de vände ryggen till Gud. De flydde undan honom. De kämdes för honom. Det blev en andlig fiendskap mot Gud. Och den skulle sen i förlängningen leda till evig död. Och sen också kroppslig död. Om man inte före den kroppsliga döden får förhållandet upprätt, så leder det till den eviga döden. Skulle då Gud vara tvungen att se hur hans kära skapade människor drabbas av helvetet, istället för att få njuta den salighet som han hade tänkt för dem? Nej, han hade redan då sin plan klar. Och det fortsätter Paulus att utveckla. Ty om de många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesus Kristus. De många är parallell, synonym till alla människor. Gud sände en andra Adam till jorden. Han skulle inte skapas, han fanns redan. Det var hans älskade son som var till hos Gud redan före tidens början. Han skulle nu placeras in i den mänskliga tiden. När tiden var fullbordad sände Gud sin son. Han skulle bli född av kvinna och ställas under lagen. Han skulle bli människa i ett litet barns gestalt. Så skulle han växa upp och i mogen ålder förverkliga Guds plan genom att bli vår ställföreträdare. Det skulle han göra både genom att leva ett rent liv utan synd och genom att låta straffet för all världens synd drabba honom. Det är den uppgiften han inledde på palmsöndagen. Det fanns två delar av den här uppgiften. Dels att leva rent utan synd och dels genom att bära straffet för all världens synd. Det är den uppgiften, att bära världens synd, som han inledde på palmsöndagen. Hela hans liv hade varit ett rättfärdigt liv, där han levde det liv som vi borde ha levat. Men nu kommer kulmen. Paulus undervisar med en märklig parallell i versen 18 och 19 i samma Romarbrev 5 om det här. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. En endas rättfärdighet fick en världsomspännande betydelse. En endas lydnad räknas alla till godo. Tänk vilket byte. Han tog allas synd och vi fick hans rättfärdighet. Det här kunde ske därför att han är Gud. Honom skulle inte djävulen ha haft makt att döma. Han försökte ta ifrån honom hans styrka. Han frestade honom i öknen. Han försökte ännu låta Petrus agera talesman och vända hans planer. Intala honom att han skulle undvika att råka i syndarnas händer och bli avrättad. Men Jesus stod fast. Fast, lydig, in till döden. Så bytte han med oss. Det här sammanfattar Paulus också i andra Korintierbrevet 5. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Så har vi ännu en sak att ta upp. Ni förstår ingenting. Det var Kajfas som anklagade stora rådet för deras oförstånd. Men förstod han själv något? Knappast. Han trodde att han hade allt bra ställt. Han var inte rädd för döden, inte för helvetet. Hur skulle han, överste prästen, ha något att frukta inför Gud? Jo, han hade verkligen orsak att frukta. För han var, som de flesta andra judar, stolt. Stolt över att vara Abrahams barn. Stolt över att tjäna i templet. Stolt över att ha lagen. Stolt över Jerusalem. Och vad den stoltheten var värd skulle visa sig bara några årtionden efteråt, när allt jämnades med marken. Jerusalem är öde, dess tempel fallit ner. Dess präster är odöde, dess spira är ej mer. Så sjunger vi, eller sjöng förr i adventsalmen, Frans Mikael Fransens adventsalm, Bered en väg för Herren. Den versen har ändrats på nu. För man menar att det stämmer ju inte. Jerusalem är inte öde. Visserligen har templet inte byggts upp, men Jerusalem är inte öde. Men det är visst sant. Det Jerusalem som hade templet och som hade den rätta offertjänsten, det finns inte längre. För det sanna Jerusalem, det är inte det yttre, utan det sanna Jerusalem är där man tillber Herren, där det är Jesus som är centrum. Det Jerusalem som var Guds heliga stad, där Gud bodde i templet, det hade sin kraft av att offren fanns där. Offren, det var förebilden av Jesus. Han som skulle offra det verkliga offret, det eviga offret. Och det templet finns inte längre. Därför finns det inte heller någon helig stad där Gud bor på det sättet som han bodde i Gamla testamentet. Det är när man söker Jesus frälsaren som Gud är närvarande. Och han finns inte i tempel som är byggda med händer. Han finns där hans heliga ord brukas. Där man kommer samman för att lyssna till det profetiska ordet om den korsfäste frälsaren. Och går till hans bord för att ta emot hans kropp och blod. Men tänk att Jesus led döden också för dem som inte förstod. I andra Petrusbrevet 2 läser vi om falska profeter. Om falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Ja, här kan vi verkligen sjunga Jesus för världen givit sitt liv. Han gav sitt liv också för Kaifas. Och andra som inte förstod, utan som blev hans fiender. Men att de inte förstod blev deras fördärv, trots att Gud ville annorlunda. Trots att Jesus gav sitt liv för alla, blir inte alla saliga. Det heter ju, saliga är det som hör Guds ord och gömmer det. Förstår du någonting? Du hör med till dem som Jesus gav sitt liv för. Dina synder bar han på korset. Begrunda det nu under stilla veckan. Och på långfredagen när vi ser honom lida i syndares ställe. I ditt och mitt ställe. Och berätta sen för andra som ännu inte förstår. Och låt oss be om att förstå det. O, låt mig se dig. Låt i fröjd och smärta min blick få vila vid din korsgestalt. Inprägla, Herre, djupt ut i mitt hjärta den sanningen att du fullbordat allt. Amen.